Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jack Freitag hette en gammal höjdhoppare från Sydafrika som jag ibland tänker på när den goa dagen i veckan infaller. Fredagen alltså. Freitags feeling. Idag med mig, Kalle Berg, och med dig, Viktor Blomdahl.
Jawohl.
God morgon, Viktor.
God morgon,
vad ska
god morgon.
Du prata om idag?
Idag ska jag prata om en kärleksaffär som tagit slut efter 22 år, nämligen Sara Skyttedal och Kristdemokraterna som nu går skilda vägar. Kanske inte så oväntat, men vi ska kika lite närmare på det.
Brustna hjärtan. Jag ska prata lite om Oceana, följa upp några grejer där. En ny hjälte har trädit fram i spalterna.
Det är precis vad vi behöver nu, just nu.
Ja, en hjältehistoria som jag vill berätta för er om, men också lite uppdateringar kring hur det ser ut att bli i framtiden. Mm. Det höjs nu fler röster om att så här, we can rebuild, we must rebuild.
Ja, vad härligt.
Mm. Och så lite uppföljning om Rysslands antisatellitvapen i rymden. Vita huset uttalade sig ju igår om det. Så det ska vi höra lite mer om.
Mm.
Sen blir det quiz också.
Äntligen.
Men lite quiz-comeback typ.
Ja, precis. Ja. Det var länge sedan nu, men jag har revanschlusta.
Ja, förlorade du senast?
Ja, gjorde du det?
Nej, vad tråkigt.
Jag kunde inte så mycket om epadunk.
Du gör ju lite mer sådana här riktiga pubquiz med mer faktabaserade kunskaper.
Ja, kanske. Ja, jo, men det gör jag väl. Men epadunk är väl ändå fakta numera också?
Jo, det är det. Det tillhör väl någon sorts populärkulturskanon på något sätt.
Precis.
Men vi ska alla liksom lära oss nya saker hela tiden. Epadunk är väl en sån grej som vi är liksom en resa med.
Exakt.
Och lära oss
så.
Mer och mer om. Det blir inget epadunk i dagens quiz, så mycket kan jag avslöja. Men Frida Rosengren kom ju hit och ger oss en helguppdatering sen också.
Nice.
Det är det alltid, och så blir det bakvagn. Jag har lite om Magdalena Andersson. Hon ställde ju liksom lite frågor kring en väldigt känd högdebattör som heter
just
Henrik Jönsson. Var får han sina pengar ifrån sådär? Och det har väckt starka reaktioner. Det tänkte jag prata lite om. Och en del annat också. Vad har du i bakvagnen?
Nej, men jag har egentligen, du kommer ihåg filmen Snakes on a Plane?
Ja, absolut.
Jag ska prata lite om kanske en slags uppföljning fast i verkligheten, där ett flygplan fick vända för att man hittade någonting.
Hjälp.
Ja, precis. Ja. Jag kanske lämnar det där. Och
ja,
så ska vi snacka om lite annat smått och gott, växter som har dött och sådär.
Ja, det låter bra det. Kände du till höjdhopparen Chuck Freitag sen innan?
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Vilket land är det?
Han är från Sydafrika, tror jag.
Sydafrika, okej.
Okay. De här karaktäristiska långa höjdhopparstrumporna, högt uppdragna. Då.
Just det.
Och så lite sån fräck, lite spiky frisyr, lite rufsigt som min irländska frisör sa när jag var liten. Vill du ha det rufsigt? Ska jag ta lite gelé, lite rufsigt?
Du sa alltid ja.
Det gjorde jag, ja. Det var min grej.
Lite ska rufsigt. Rufsigt.
Lite pojkaktigt, lite rufsigt i håret.
Lite busigt så.
Jag har tappat det lite grann. Hur är läget annars, Victor?
Nej, men det är bra, får jag säga. Man märker att det är vabruari, rent av, nu har inte jag barn, men att man är lite småkrasslig har man varit, men det är ju ändå fredag.
Ja, jag har ändå förstått, utan att liksom avslöja för mycket om ditt privatliv, att du liksom har blivit nertrampad på botten av en barnpool typ.
Ja, precis, det har varit syskonbarn som har härjat på äventyrsbar och grejer, ja. Och det är svårt att hämta sig från efteråt.
Så ja, det är smittar, särskilt om man inte liksom har den här grund, eller det har man ju inte, men du vet att man har utsatts för den viruspoolen som är små barn.
Ja, nej, precis. Man är ju väldigt, väldigt i riskgrupp där att, att drabbas.
Men nu har vi fredag framför oss och mår bättre. Mot ljusare tider mot nyheter. Oceana, Viktor. Jag tänkte som sagt vi ska följa upp några trådar där nu om hur läget ligger. Mm. Det börjar komma fler vittnesmål också och skildringar nu då från själva brandtillfället. Och en person som vi skriver om i GP, idag finns den ute på våran sajt och att läsa tänkte jag vi ska börja prata om. Mm. En lite ljusare historia någonstans ändå i allt elände. Det handlar om 26-åriga Hugo Salming som räddade sina kollegor.
Okej.
Okay. Mm, du kanske har sett lite om detta.
Absolut. Jag tänker också på efternamnet. Alltså är det efternamnet liksom bara... Jag är uppkopplat med storhet och hjältemod.
Ja, det verkar ju nästan så nu med det ni ska få höra här om. En sann hjälte, Hugo Salming, som självklart själv säger då att han inte är en hjälte. Precis vad en riktig hjälte skulle säga. Visst är det så? Mm. Det är en överdrift, säger han. Jag bara hjälpte mina kollegor ner på ett lugnt och sansat sätt, säger han, och rycker på axlarna, som det står i vår artikel.
Det är exakt så. Clark Kent hade sagt också.
Ja, det är såna extrema hjältevajus på det uttalandet. Men jag ska berätta istället vad det var han gjorde. Ni fick en liten föraning om det där i citatet, så får väl folk bedöma själva då, utan att vi sätter massa etiketter på vad det är han har gjort då.
Låter bra.
Han, Hugo då, Salming, arbetar för ett företag som heter Pogab, som var med vid Oceanabygget då. Sen 2022 har de varit där inne och bidragit, och de hade dagen före katastrofen 9 anställda på plats, varav 2 jobbade på taket vid entrébyggnaden.
Okay.
Eller det som skulle bli entrén då när allt var färdigt åtminstone. Och Hugo Salming då, han jobbar som något som kallas för ledande montör, vilket bland annat innebär att han liksom har koll lite på vart alla kollegorna håller till. Lite överblicksansvar då. Och vi vet ju alla vad som hände då i början av veckan här. Branden bryter ut, det väller in tjock svart rök i byggnaden, folk börjar att evakueras. Men det som den här Hugo då inser, det är att hans kollegor som är på det här taket och jobbar, de kan inte ta sig ut den vanliga vägen.
Nej, just det.
För deras vanliga väg därifrån går liksom genom huvudbyggnaden då. Och där inne är det ju full rökutveckling. Mm. Och vi vet ju alla vad som hände sen liksom. Att det blir väldigt, de här kraftiga explosionerna och så. Och det som han kommer på då, Hugo, snabbtänkt ändå, närvarande i det här läget tycker jag, det är att det finns en lift någonstans, en sån här bygglift i närheten av där de är och jobbar, de här kollegorna. Då springer han dit, ringer kollegorna, ber dem liksom ta sig till en punkt på det här taket där han kommer åt med liften, kör upp med liften, får i dem i den, kör ner därifrån, och bara ett par minuter efter det så inträffar den här explosionen som gör att norra väggen, som är den väggen som liksom vetter ut mot där de här kollegorna stod och jobbade, den blåses ju ut.
Ja, det är det man sett bilder på, va? Att det bara liksom, det ser ut som ett vrak nu.
Jag förstår det som att det måste vara den. Ja, precis. Det ser ju helt ohyggligt ut nu liksom. Och den blåses ut, och där skulle de, eller där var, det var där de var och jobbade då. Och som Hugo Salming själv uttrycker det då i vår artikel om det, de befann sig på första parkett som man inte vill vara på.
Just det.
Det kan man ju lugnt sagt säga. Och sen är det väl så här, ja, men det är väl klart att det är rätt och rimligt att liksom hjälpa sina kollegor i nöd.
Mm.
Men du ska ju ändå komma på det här.
Och liksom, mitt i den här chocken liksom.
Precis, behålla lite kyla någonstans och faktiskt göra det. Och jag får väl säga det själv om man inte vill göra det. Hjälte ändå.
Ja, verkligen. Alltså min känsla här, när explosionen ägde rum, det var att han hade ryggen mot explosionen. Cool guys doesn't love
explosions. Bara gå därifrån liksom. Så, när han vet att alla är i säkerhet också.
Precis.
Det kan ha varit så, Viktor. Sen är det ju inte bara jag då som tycker att det är en hjälteinsats, utan det tycker även Jonas Atenius, kommunstyrelsens ordförande.
Oj, okej.
Ja, han har valt att nominera Hugo Salming nu till någonting som heter stadens förtjänsttecken.
Det, ja, det är verkligen vilken klang i det priset. Ja, Oscars slängde i väggen liksom.
Ja, eller hur? Man hade gärna velat att det var så nyckeln till staden, ja, kanske. Eller en sån.
Men det är väl motsvarigheten, antar jag, eller?
Ja, alltså jag hör på dig att du likt jag inte riktigt hade hört om det här, den här hedersbekännelsen tidigare. Nej, men det är någonting som Göteborgs stads förtjänsttecken delas ut varje år till personer som gjort betydande insatser för Göteborg. Förtjänsttecknet består av ett märke och en Poseidon-statyett. Och jag kikade lite på tidigare vinnare av det här priset, och det är liksom Miriam Bryant, sångerska och låtskrivare, men även Lars Grip, avgående forskningschef på Sahlgrenska, och så här en person som är Håkan Samuelsson, civilingenjör, och någon som har jobbat inom förskoleförvaltningen också. Så det kan vara liksom lite
högt och lågt.
Ja, men liksom lite olika publika roller ändå.
Men det som alla de här förmodligen har gemensamt är att de hade tagit den här liften upp och räddat kollegorna.
Miriam Bryant hade ju varit där i.
100%.
Säkerligen. Det är hjältar vi talar om. Men Jonas Atenius, han säger att liksom, Hugos insats berörde honom i hjärtat. Han har ju själv jobbat i byggbranschen. Något som han inte gärna missar att berätta.
Nej, så är det, va?
Men nu är det ju relevant ändå, för han satt nämligen och läste facktidningen Byggnadsarbetaren. För det var de som skrev om det här först då. Och blev som sagt berörd i hjärtat. Vilken kyla och vilket mod i ett sånt pressat läge som han befann sig i, sa Jonas Atenius framför tidningen. Nej, det sa han till vår reporter efteråt.
Just det.
Men man kan läsa mer i vår artikel om hur Jonas Atenius, liksom, hur hans dag var när Oceanabranden bröt ut. För att han pratar just om det här liksom, att det här är en händelse som även den då känns rakt in i hjärtat, och att många göteborgare har hört av sig till honom och liksom har varit chockade och väldigt ledsna och sådär. Sen får man ju säga det, som man säger om alla som pratar om det här nu, att även han då vill framförallt fokusera nu på de drabbade och den här saknade personen som fortfarande är just saknad. Jag kan återkomma lite till det framåt slutet här, men om vi liksom lämnar lite hjälte Hugo för nu då, och liksom blickar lite grann framåt, för det är det Jonas Atenius gör också då, med det sagt att han liksom inte egentligen vill tänka framåt, men han får lite frågor om det.
Man måste ju ändå liksom, det är ju... Det går inte att komma ifrån.
Nej, alla undrar ju vad som ska hända liksom. Han säger i alla fall att han gärna vill se Oceana återuppbyggt. Eller det han säger är så här, att han känner själv att man vill ta det här tillbaka liksom. Att det ändå är någon slags utgångspunkt, att han vill se bygget återställt då. Och det säger även Leif Pagrotsky.
Okay.
En annan socialdemokrat. Varför är han relevant i det här
läget? Man ju det var väldigt länge sedan jag tänkte på Leif Pagrotsky, ska erkännas.
Det som han är nu för tiden, det är att han är styrelseordförande för Lisebergs moderbolag, alltså Göteborg & Company.
Jaha.
Och han säger att utgångspunkten från hans horisont är ändå att badet ska byggas upp igen. För det är det som har varit frågan. Kommer man göra det? Det kommer ju kosta jättemycket pengar. Samtidigt så här...
Har de råd att inte göra det, kan man ju också tänka.
Det är också en bra motfråga.
Ja.
Och hans inställning är att det ska byggas upp igen då. Han säger att branden får en psykologisk effekt för göteborgarna. Alltså att konsekvenserna för besöksnäringen, visst det blir lite sådana, men de är inte så här jättestora på sikt, utan den stora grejen här som jag tolkar Pagrotsky, det är liksom att glädjen för göteborgarna har förtagits. Att det är många som har sett fram emot det här, och så går det bokstavligt talat upp i rök då. Och det var ju lite det som Johan Hilton, GPs, vår kulturchef, var inne på i sin krönika. Och Leif Pagrotsky säger att han läste den texten och blev så här väldigt berörd av den.
Men jag tror att alla blev det. Jag tycker man märker bara i stan överhuvudtaget att om man inte är från Göteborg, så kan man nog inte riktigt förstå liksom hur i hjärtat det här tog liksom.
Nej, för det är som Johan skriver, att det är liksom en positiv grej mitt i all västlängsförsening, och bara så här kul att barnen ska få bada lite.
Ja.
Och så bara försvinner det.
Men det är ju som, jag tog upp det lite i tisdags också här, men att, det är, att Göteborg aldrig får något fint. Att det alltid ska vara något jävelskap som ska komma emellan liksom.
Ja, att det försenas.
Ja, men precis, försenas, läggs ner efter att det kostat jättemycket pengar. vi har inga stora arenor, vi får aldrig typ, vi kan aldrig få Eurovision, alltså så här, Ullevi är typ så här konsertarena bara för att det är en klassisk mark, men till slut så kommer det ju inte gå där heller, alla stora artister kommer komma. Alltså typ så här,
vi kan inte ens ha ett fint garage vid Stenpiren, bara liksom enmurad ingång blev det av det.
Och jag tänker att personen tycker att om man inte bygger upp Oceana, då känns det som att man fortsätter den här förbannelsen som Göteborg.
Ja,
man kanske har en gyllene chans att bryta förbannelsen.
Vi måste bryta förbannelsen.
Ja, jag tror det.
Ja. Mm. Men det verkar i alla fall som att ledande politiker är liksom inne på det spåret, och Leif Pagrotsky säger att han personligen för egen del inte är så oroad för försäkringsfrågan. Han menar på att han är ganska trygg i att Liseberg har så här bra försäkringsavtal så att man ska kunna få igen pengar där då. Och vill alltså se det återuppbyggt då, intrycket man får. Avslutningsvis, innan vi går vidare från branden för idag, så kan vi väl säga något om själva situationen på platsen då. Vi skrev igår på GP att det fortfarande är glödbränder som härjar då i bärande bjälkar till exempel och materialhögar. Mm. Och att man håller på med kran nu då och lyfter bort gammalt bråte och ur från ruinerna där då, för att man ska kunna släcka helt och i förlängningen då utöka det här området där man kan söka i. För just nu så är det fortfarande för farligt på vissa områden. Alltså det är ett ganska stort område som fortfarande är förbjudet att vistas på. Och polisen sa ju det igår liksom, att det fortfarande är för farligt att gå igenom alla platser när man ska leta efter den här saknade mannen då. Och det som också blev en nyhet igår, som, alltså det är väl det här man har anat då, men polisen sa ändå det igår, Thomas Fuxborg på polisen till GP, att det finns ingen annan plats där den här mannen skulle kunna vara.
Nej.
För det har ändå funnits en teoretisk möjlighet att han skulle kunna befinna sig någon annanstans.
Ja,
liksom. Man har inte kunnat fastslå det, men nu säger polisen att det är det de utgår från, liksom, att någonstans där inne är han. Men att söka efter honom mer än vad man redan gjort då, det går alltså inte i nuläget.
Nej.
Och det är ungefär där vi står. Vi lär ju återkomma till ämnet.
Alltså verkligen.
Med ett ohej och ett så, så tar de sig upp på den omvittnat besvärliga stolen.
Ja, jag har liksom varit med och tagit fram den här studion på något sätt, men jag beställer aldrig några möbler. Det här liksom stora bordet, och bara, allting är liksom helt överdimensionerat.
Det är ingen som vill kännas vid.
Nej,
det här stora bordet. Det var en annan tid när vi beställde det.
Så var det.
Du, nu så ska du göra det du är här för att göra i huvudet. Sak, nämligen att ta sig igenom nyhetssvepet.
Ja.
Varsågod.
USAs president Joe Biden har på nytt uppmanat Israels premiärminister Netanyahu att avvakta med den planerade militäroperationen mot gränsstaden Rafah i södra Gaza. Först måste det finnas en trovärdig och genomförbar plan för att garantera säkerheten och stödet för civila, ska Biden ha sagt enligt Vita huset. Många civila har flytt till just Rafah, och enligt FN befinner sig mer än hälften av Gazas befolkning där just nu. 8 av 10 svenskar som har dött i lavinolyckor under 2000-talet har gjort det utomlands, framförallt i Alperna. Och huvudorsaken är att Alpernas backar är brantare och bergen är trängre. I Sverige är det betydligt lättare att hitta säker off-pist-åkning, menar Naturvårdsverkets lavinexpert Peter Palmgren. Och ett generellt tips är att hålla sig till backar med mindre än 30 graders lutning. Då är riskerna för en lavin små. Och Grekland har som första ortodoxa kristna land beslutat att legalisera samkönade äktenskap och adoptionsrätt för regnbågsfamiljer. Lagstiftningen har drivits igenom av premiärministern trots mycket motstånd, både inom det egna partiet och inte minst då från just kyrkan. I söndags demonstrerade omkring 4 000 personer i Aten, många viftandes med religiösa ikoner. Men lagförslaget gick igenom med stöd av bland annat det främsta oppositionspartiet, Syriza, ledare är gay.
Tack Kristina. Du kommer tillbaka om en stund och möter Victor i quiz ju.
Spännande.
Herregud. Jag gör det igen.
Ja, är det liksom motvilligt?
Alltid.
Ja, lite.
Ett, ja, och sen så, ja. Nej, det är dubbla Blandade känslor.
Det är lite klädsamt att vara en motvillig quizare. Ja. Jag känner att någonstans där inom dig så vill du ändå ut och tävla lite grann.
Jag ser det
på dig.
Ja, det är jobbigt.
Vi ses om en liten stund. Tack Kristina. Vi går vidare.
All right. Nu så är det dags för att lämna... Nej, vi lämnar egentligen inte Sverige, men lite typ. Ja. Vi ber oss till Bryssel, eller det är i alla fall Expressen gjort. Mm. För att nu står det då klart, som jag hintade om lite innan. Sagan är över och sista kapitlet är skrivet. Eller?
Mm, nej, det är oklart i alla fall.
Det vet man ju aldrig med Sara Skyttedal.
Nej.
Den här politiken som är ju en riktig rubrikmakare, har vi ju märkt de senaste tiden, men också de senaste åren.
Ja.
För igår blev det klart att hon och Kristdemokraterna inte längre är sant. De går skilda vägar.
Det kapitlet är avslutat nu i alla fall.
Ja, för tillfället i alla fall. Man vet ju aldrig.
Nej.
Hon är ju en comeback queen.
Verkligen.
Har man ju sett. Ja. Mm. Men hon har i alla fall sagt Expressen efter alla skriverier och turer att hon lämnar partiet och blir politisk vilde i Europaparlamentet. Hon är ju deras Europaparlamentsledamot fram tills nu då. Ja.
Andra politiska vilde den här veckan, va?
Exakt, så det går vilt till i svensk politik just nu. Vilket,
där satt den, Victor.
Ja, där satt den. Det är fredag. Hon säger i alla fall till Expressen att hon helt saknar förtroende för framförallt hennes tidigare gode vän och partikollega Ebba Busch, då, partiledaren där och näringsministern. Hon känner att hon inte litar på ett ord av det Ebba Busch säger, säger hon till Expressen. Det är ju ganska hårda ordalag.
Ja, då går det ju nästan inte att vara med i samma parti längre.
Precis.
Om ens chef, man inte litar på ett enda ord ens chef säger.
Exakt.
God morgon.
Nej, det är kväll.
Ja, precis. Ja.
Och det här är ju då egentligen en 22 år lång historia som nu går i graven med Kristdemokraterna. Alltså hon var ju bara 15 år när hon gick med i partiet Sara Skyttedal.
Alltså, kun 15 år?
Precis. Exakt.
Gud. Jag förvirrade mig med min norska.
Ja, verkligen. Jag fattade att det var norska. Så försökte jag komma på något norskt att komma med. Men vet du vad, jag går bara vidare, tror jag.
Det
är nog det mest värdiga. Vi känner såklart till turerna. Vi har ju liksom trätit redan här i nyhetsshowen om det. Men jag kör en liten snabb genomgång ändå. För den som känner att man inte riktigt har koll. För att hon är ju då, som jag sa, en rubrikmakare av rang, den här Sara Skyttedal. Så att vi journalister tycker ju om henne på det sättet. Att
det finns ofta något att skriva om.
Hon ger grejer som man kan skriva om. Man kan ju säga att hon var ganska delaktig på ett sätt, att den här decemberöverenskommelsen dog, som var ju där när Stefan Löfven fick bilda regering efter valet 2014. Mm. Så var det någon form av bred överenskommelse för att inte släppa in SD på något sätt i värmen. Men där firade hon då med bubbel och jubel som ledare för Kristdemokratisk ungdom, KDU, när det beslutades i KD att de skulle lämna.
Decemberöverenskommelsen, så sa hon inte, slutade inte så mycket, har fallit, men en sån klassisk soundbite som används ibland. Och
exakt.
Så bara poppar hon champagnen.
Precis, hon fick ju ganska mycket kritik från Göran Hägglund, bland annat tidigare KD-ledare och så.
Måste det vara Göran då?
Ja, precis. Men hon har också vevat i Europaparlamentet och överraskat med ganska frispråkiga uttalanden om cannabis bland annat, som ju kanske gick lite emot partilinjen när hon förespråkade någon form av liberalisering där.
Ja, och hon var väldigt oväntad, minns man.
Ja, verkligen.
KD.
Men det är ju det. Hon är ju den oväntade kandidaten på något sätt. Liksom. Hon skapade också rubriker här om året när hon polisanmälde partikollegan Johan Ingerö, som då var partisekreterare. Och då skulle det röra sig om en händelse på en valvaka 2014 som hade inträffat, och Ingerö fick ju då avgå. Mm. Och sen har vi då hela det här debaclet om vem som ska representera KD i årets Europaparlamentsval.
Ja.
Först blev hon petad, och det var David Lega, som ju varit här i Göteborg som i kommunstyrelsen, som skulle vara första namnet. Sen så lyckades Skyttedal ändå bli första namn efter någon form av, hon fick väl mer stöd inom partiet helt enkelt. Och sen då så blev det någon form av härva när det kommit fram på olika sätt att hon haft kontakt med SD på ett sätt som KD inte gillat då.
Ja, och Jimmy tjallade.
Precis.
Med sms till Ebba Busch.
Ja, Och det här är ju det här kontakten med SD, alltså som Ebba Busch framhävde det. Det har hon ju nekat till att det inte alls funkat så. Men hon blev ju av med sin plats då som första namn på inför Europaparlamentsvalet till fördel av Alice Tedesco Måwe då, gamla ledarskribenten där på GP som nu då är första namn där. Och mycket riktigt som du säger så har hon ju då sagt Sara Skyttedal att golare har inga polare, sa hon till Expressen.
Det är ett vanligt missförstånd, för jag skulle säga att golare har polare.
Ja, precis.
Jimmy Åkesson har ju massa polare nu.
Precis, alltså det funkar väl i vissa sammanhang. Typ, jag tänker att om man golar i fängelse typ, som är så här klassiskt så här.
Det är väl där det kommer ifrån.
Det är där det kommer ifrån förvisso. Men det kanske används lite för liberalt. I alla fall så är hon nu då politisk vild i Europaparlamentet. Och relationen med KD går helt enkelt inte att rädda, säger hon. Hon beskriver det lite som en skilsmässa, så här, säger hon till Expressen.
Jag inbillar mig lite att det känns kanske som när man väljer att lämna in skilsmässopappren efter en lång relation. Man inser att det är dysfunktionellt och inte går att fortsätta. Men det är klart att man i en sån stund också tänker på allt det fina som man delat.
Mm. Ja, verkligen. Det är, man undrar, har de gått i parterapi?
Ja, precis. De har ju ändå testat att vara lite så särbo.
Ja,
hon
exakt.
Är i Bryssel och Ebba är här.
Ja, och så har hon ju det här gemensamma barnet i form av en Europaparlamentsplats då. Och då är det väl egentligen tänkt att det ska vara så här ett halvårs betänketid om man tänker liksom, när det gäller med skilsmässor och sånt. När det är, när det är barn involverat.
Ja, ja. Ja.
Men det kanske inte appliceras på politiska positioner i och för sig. Så att, jag kan förstå att det är bara att kutta banden.
Ja.
Men i den Expressen-intervjun då, så går hon ganska hårt åt då, Ebba Busch. Som sagt, hon beskriver deras relation som att det var en vänskap från början som sedan har förändrats. De träffades första gången 2006 enligt Sara Skyttedal och var mycket goda vänner då ett tag. Sen blev relationen mer professionell när Ebba Busch ju blev chef för henne och hela alla kristdemokrater mer eller mindre. Men hon säger också att Busch under sitt ledarskap hållit borta Skyttedal från att få ökat inflytande i partiet. Att, hon känner sig ganska motarbetad och att den lojaliteten som Sara Skyttedal hade för Ebba Busch som partiledare och som mot Kristdemokraterna har varit ensidig. Och att Ebba har bara gått ut och stöttat Sara Skyttedal när det liksom passat henne och partiet. Man kan ju tycka att det kanske är lite också partiledarens uppdrag att liksom mer se till oss att gynna partiet. Jag vet inte.
Det är också typ så lojalitet om när Sara Skyttedal går ut och bara smoke weed.
Exakt.
Då är det liksom, det kanske också är lite så lojalitet mot partiet.
Ja, på hennes sätt.
Är det 100% då?
Jag vet inte heller.
Man måste ju få olika åsikter inom ett parti i och för sig, men det är hennes upplevelse då.
Men det känns som att, så att under den här ganska långa relationen då med både partiet och Busch så har liksom de här klassiska dropparna i KD-bägaren liksom droppat i. Och egentligen, du vet, man pratar om att droppen får bägaren att rinna över, så känns det som att dropparna här har varit i början och sen nu är det bara liksom hinkvis, litervis av droppar som liksom får bara vägen och helt kapsejsa. Så att rubrikerna lär ju fortsätta om detta, men i alla fall inte i KDs regi nu då, utan hon sitter ju som vilde i Europaparlamentet till mandatperiodens slut, vilket ju är då fram till valet nu i juni. Sen så är hon lite så här kryptisk vad som ska hända här näst efteråt. Hon vill fortsätta påverka, säger hon, men hon är inte så sugen på att ha att göra med partier längre, så det blir liksom inte att hon går över till SD eller något sånt där, enligt om man ska tro henne.
Alltså en trollfabrik i Ryssland kanske.
Kanske det, kanske det.
Påverkansoperationer.
Sen undrar man kanske då hur Kristdemokraterna ställer sig till allt detta som hon säger till Expressen.
Eller hur?
Kanske inte så förvånande, men Ebba Busch själv har inte uttalat sig om det här. Däremot så har partiets gruppledare i riksdagen, Camilla Brodin, sagt att hon tycker det är tråkigt. Det tycker oftast partier när någon lämnar en position men ändå behåller den, fast inte för partiets räkning.
Nej.
Hon har rätten på sin sida rent juridiskt, men hon tycker att det är ett dåligt beslut, säger Camilla Brodin då. Och ur hennes synvinkel så har Ebba Buschs ställning inte skadats alls av det här, utan det är ett högt tempo när man är vice statsminister och partiledare, och med en portfölj som heter duga så är jag snarare imponerad av hennes sätt att hantera partiinterna diskussioner med en öppenhet, säger alltså Camilla Brodin. Och ja, är sista ordet sagt av Sara Skyttedal? Jag vet inte, men jag är tveksam.
Nej.
Jag ser på framtiden för hennes del med försiktig optimism i att det kommer framtida rubriker.
Något lär hon hitta på.
Ja, exakt.
Innan vi kastar oss in i vecka 7-quizzen, Victor, så vill jag följa upp en liten grej från igår som Carl pratade om, nämligen de här uppgifterna då om att Ryssland vill skicka upp kärnvapen i rymden.
Just det.
Som skulle utgöra någon slags antisatellitförmåga. Det var ju källor till ABC, eller ja, det amerikanska tv-bolaget där, som gjorde gällande detta. Och det var lite oklart, och det är det fortfarande, får man säga. Det är fortfarande bara de här källorna som har sagt att det rör just kärnvapen, men Vita huset skulle ju uttala sig, och nu har de gjort det, och det var John Kirby då som särskilt intresserade av amerikansk politik, kanske känner igen namnet, men han är han är talesperson för det nationella säkerhetsrådet i USA. Och han säger just att säkerhetshotet som det larmades om, för först var det bara så här, det råder ett nationellt säkerhetshot.
Just det, väldigt kryptiskt.
Precis. Ber om ursäkt för hostet. Men att han säger att det rör en rysk antisatellitförmåga. Så det bekräftar han ändå då, nämner dock ingenting om just kärnvapen. Men sen så tonar han ner det en del då. Han säger att det inte är en aktiv förmåga. Alltså det är inte en förmåga som satts i bruk.
Okay.
Det är det här, på svenska översätts det till förmåga hela tiden. Det får man väl läsa in då.
Just det. Där är ju svenskans problem att det ofta är så mycket tråkigare ord än vad det är i engelska.
Ja, jag har faktiskt inte originalspråket för vad är det för ability kanske. Nej. Eller något sånt där.
Men fortfarande coolare ord.
Ja, men dessutom så säger han då, John Kirby, att USA känt till det här länge, alltså den här icke-aktiva förmågan.
Okay.
Så att för dem är det liksom old news ungefär. Men han går inte in på detaljer vad den här förmågan exakt består i, mer än att det är någonting som angriper satelliter då.
Okay.
Och då säger han att det inte finns någon omedelbar fara kring detta, och att det inte rör någonting som kan göra skada nere på jorden.
Nej.
Utan det är där uppe.
Just det.
Bland satelliterna.
Och där är ju inte vi.
Där är ju inte vi.
Nej.
Det är ju ändå inte mycket kan man säga om rymden. Nej. Men det är ju inte jorden.
Nej, exakt. Antijorden nästan.
Nästan. Även Kreml har uttalat sig.
Ja.
For what it's worth, får man väl säga då. Men därifrån så heter det att detta är ännu ett trick av Vita huset.
Mm.
Någon slags propagandakampanj då för att liksom svartmåla Ryssland ungefär.
Gör inte Ryssland ganska bra jobb med det själv annars?
Man kan ju tycka det. Uh-huh. Man kan ju tycka det. Men de vill inte kännas vid att de har skickat upp några kärnvapen. Nej. Eller antisatellitförmågor i alla fall. Men det här som John Kirby sa då, om att den här ryska förmågan, vad den nu består i då, i rymden inte utgör någon fara mot jorden. Nja, det verkar väl inte alla experter vara helt med på.
Okay.
På så vis att om Ryssland skulle få för sig då att, nu är det liksom hypotheticals här liksom.
Mycket teori.
Men att om de skulle få för sig att paja olika satelliter i rymden, ja då skulle det ändå ganska snabbt påverka ganska mycket nere på jorden. För som den här experten som Sky News har pratat om säger, vi har blivit så beroende av dessa, alltså satelliter, för allt i våra liv. Det skulle verkligen få enorma konsekvenser, säger Heather Williams på tankesmedjan CSIS till Sky News. Och det hade väl vilken dånis som helst på gatan kunnat räkna ut kanske.
Det är varken Netflix eller Swish.
Nej, precis. Men nu var det hon, den här tjejen Heather Williams, som sa det, och hon säger också att om Ryssland skulle ha kärnvapen i rymden, då bryter det mot rymdfördraget från 1967.
Som vi alla känner till.
Precis, det kanske inte är så samma nämnda dånis har lika bra koll på. Men både USA och Ryssland det sägs fortfarande hörsamma då, det här avtalet då. Då skulle Ryssland bryta mot det om man skickade upp kärnvapen. Bara som en liten avslutande utvikning kring detta och uppföljning, vi touchade vid det igår, det här om liksom rymdskrot och liksom förstörda satelliter och så. Jag läste i SVT nu under morgonen på deras sajt där om Kessler-syndromet. Känner du till det?
Nej, inte alls.
Det är ett så kallat klassiskt skräckscenario då, som handlar om allt jäkla rymdskrot som ligger i omlopp runt jorden.
Ja, det har man ju hört om ändå.
Ja, men det har man hört om. Och till exempel, det har ju blivit mer och mer, till exempel så sköt Ryssland för 2 år sedan sönder en gammal sovjetsatellit i just ett sånt antisatellitvapentest.
Okay.
Så det har man redan gjort, och även i Kina och Indien och USA har gjort så här liknande sådana antisatellittester. Men 2022, alltså för 2 år sedan ungefär då, så utfärdades ett förbud mot att göra sådana tester just för att det genererar så himla mycket rymdskrot. Och det här Kessler-syndromet då, som kommer från forskaren Donald J. Kessler, som satt och teoretiserade kring detta redan på 70-talet, så att han klura och fnula på det. Det går ut på att det till slut kommer bildas så himla mycket rymdskrot så att det uppstår en slags barriär av skrot runt hela jorden.
Ja.
Vilket i sin tur då skulle leda till att satelliter inte funkar eftersom att det är liksom massa störningar i form av bröte.
Ja, massa bös liksom.
Massa rymdbös.
Ja.
Exakt. Och om det inte är bös i vägen så kanske man krockar med bös och går sönder. Så det var en liten passus om Donald J. Kessler då.
Men är inte det också ett ganska bra naturligt försvar om vi nu skulle någon gång bli invaderade av utomjordingar?
Ja.
Då kommer ju aldrig förbi den barriären. Det blir som en sån här sköld som finns liksom i Star Wars. Och
ja, lite.
Fast lite osexigare i och med att det bara är en massa typ så här.
Det är lite så ensam hemma-stil på det försvaret.
Ja, verkligen.
Lagt ut massa bös typ. Och så kommer den älger och trampar och halkar på det.
Ja, exakt.
Ja, vi får se om det kommer hjälpa oss vid... De kanske är så pass intelligenta då att de... liksom dammsuger upp allt det här skrotet med rymdvarelserna.
Då gör de oss en tjänst då, i och för sig. Du får ju internet igen och så. Så
ja, precis. We're back!
Jag ser ingen downside kring det här på något sätt.
Nej, det förstår för dig, Victor. All righty then.
Yes.
Det är den tiden på veckan då vi quizar om saker som hänt i veckan, Victor.
Yep.
Men också, som du känner till, en massa trams.
Ja, precis.
Och lite olika ronder som liksom bara vagt har att göra med något som har hänt i veckan.
Hur ser förhållandet ut den här veckan kontra trams och nyheter?
Men det är nog viss slagsida. Fast jag skulle säga att de flesta poängen finns att hämta i nyheterna nu. Så Kristina är på väg fram. Häng kvar, vi kör snart. Det är nyhetsshowen fredag 16 februari och Kristina Petersson är på plats med en ny hörlurstaktik för att på bästa sätt kunna uppfatta allt som händer. Du kör ena örat nu.
Nu är jag med. Men du, ja precis, jag måste ha detta. Så, ja, det här blir bra tror jag.
Ja.
Det känns,
du känner dig relativt trygg med det upplägget.
Ja, det känns ganska bra.
Ja.
Fan, ni kör båda.
Ja, men nu, båda.
Men jag psykar ju bara dig nu. Du vet det.
Ja.
Redan fullkomligt ur balans, Kristina då, som ska ställas mot dig, Victor Blomdahl, i veckans quiz.
Right.
Det var faktiskt ett tag sedan vi hade det. Vi hade ju liksom det här live-quizet som vi envisas med att kalla det då, när vi var på skeppet och körde senast. Där jag ju till exempel sjöng som E-Type om just Sara Skyttedal faktiskt. Så vana, eller de som var på den har ju redan liksom fått det i sångform lite grann.
Jag missade den upplevelsen. Jag var ju tvungen att jobba här. Det var otroligt. Jag kunde inte uppfylla min andra plats. Så jag ändå fick förra gången.
Nej, precis. Ooh. Det var ju faktiskt ett GP-gäng som kom 2, men vi strök dem från prisceremonin för vi
helt
kände
rätt
att det blir någon sorts jäv. De kan inte få vinna priser. Men ett skryt om hur bra alla på GP är på att hänga med i nyheterna. Det är liksom någon sorts lägsta ribba att, för de som sitter på desken i alla fall. All right, blaha blaha från mig som vanligt. Nu ska vi sätta igång med dagens quiz och vi gör det genom ett intro.
Answer my question!
The
question, jerk! Vad den fan en fråga till mig?
Och då handlar det om att också plocka upp det som är dagsaktuellt. Läsa tidningar, TT-telegram, eget idéarbete.
Men fint att få vara tillbaka med den gamla biten igen. Kollegorna på Västnytt som jag fortfarande säger, som berättar lite om vikten av det egna idéarbetet och sådär. Det har ju varit semmeldag i veckan. Vad är din inställning till semlor, Kristina?
Att det är mycket gott,
ja.
Men att man inte ska liksom blanda in någon slags varm mjölk i det där.
Nej, det gör du
vad
inte.
Vad heter det? Hetvägg.
Fetvägg, då kan jag säga i veckan, men det är ju fel. Du då, Viktor?
Nej, men jag gillar väl semlor. Alltså, det är ju oftast... Man ser fram emot det väldigt mycket. Jag kommer ihåg här på jobbet så gjorde man det. Och sen så äter man den så fruktansvärt fort.
Ja.
Så jag fick lite sån stress häromdagen att jag inte riktigt, du vet, kommer ihåg upplevelsen av semla. Så jag var tvungen att köpa en här igår typ också. Bara för att liksom...
Åter den riktigt långsamt då?
Nej, det gick också ganska snabbt. Men jag har en till i kylen för man köper så här tvåpack. Så att, jag tror tredje gången gilt. Kanske blir kväll då.
Tre riktigt snabba semlor på Viktor Blomdahl. Man har alla olika upplägg. Jag är inte så mycket för. Har jag redan pratat om den här veckan. Skitsamma. Vi ska nu då spela en rond utifrån temat bakverk. Och vi har varit inne på den här ronden tidigare lite grann. Det går till så att jag kommer över stämningsfull musik då att läsa ett recept till ett känt bakverk. Alltså jag kommer läsa, ni vet, det här klassiska gör så här delen av ett recept som ni så väl känner till. Och då vill jag att när ni tror er veta svaret så ropar ni ert namn och säger vilket bakverk eller bakelse ni tror att det handlar om. Sen kommer jag då fortsätta läsa så att lyssnarna får chansen att gissa. Och även om Kristina ropar först till exempel så får du gissa när det är slut, Viktor.
Just det.
Men ja, om Kristina hade rätt då på sin så är det bara hon som får poäng.
Ja, så men vänta, så Kristina ropar men sen hon säger inte högt vad hon gissar på?
Jo, det får hon, säga. Eller? Jo, det tycker jag.
För då får jag ju en hint. Ja, men för sig, jag kan inte gissa på det hon. Ja,
nej, exakt, för att om du gissar på det får du ändå inte poäng.
Exakt, det är det.
Ja. Just det. Så turn that frown upside down, Carl. Han så skeptiskt där det. Men han har haft rätt för sig, men jag har haft lite fel med hela den regelprocessen. Okej, ni är med mig. Vi kör.
Yes.
Sätt ugnen på 175 grader. Vispa äggvitan till fast skum. Tillsätt socker och fortsätt... Oj.
Pavlova.
Wow, jag fortsätter. Tillsätt socker och fortsätt vispa i 5 minuter. Vänd ner majsstärkelsen. Klicka eller spritsa marängen till 2 bottnar cirka 20 cm i diameter på en plåt med bakplåtspapper. Sätt in plåten i mitten av ugnen och sänk ugnsvärmen, grädda i 45 minuter. Till servering, kolon. Skala kiwi, skär i skivor, vispa grädde, klicka ut på marängen. Lägg ihop bottnarna med grädde och bär, typ hallon eller blåbär emellan. Och på toppen, där pudrar du över florsocker och garnera med myntablad. Har du någon annan gissning, Victor?
Jag har ju inte det. Det var ju spot on, kändes det som.
Otroligt rätt svar är Pavlova!
Oh!
Det var ju nästan som att jag bara sa sett ugnen på 175.
Nej, men
som
vispa äggvites, då kände jag att jag ändå drar till med.
Det var, du förstod att det var maräng på
maräng,
gång.
Maräng,
liksom.
Och så kände jag att det finns en liten,
alltså,
fräck,
jag höll på att gissa bara
maräng.
Och så bara, men det är det ett bakverk? Det är
sänkt väl
bara
ribba för bakverk.
Ja, verkligen.
Och nu kan jag liksom ta helg sen, känner jag.
Ja, det var ändå riktigt snyggt, Kristina.
Bra start.
Vi har några kvar här då. Vi kör en till.
Yes.
Sätt ugnen på 175 grader igen. Alltså, ni behöver inte stänga av den. När jag hade gjort det. Smörj och bröa en form. Vispa smör och socker på röst med elvut. Oj.
Bara chansen på kladdkaka.
Okej. Rör ner ägg ett i taget. Blanda mjöl, bakpulver och salt och vänd ner smeten tillsammans med vätskan, alltså mjölk eller grädde då. Lägg cirka 1/3 av smeten i en skål. Blanda den med kakao. Smaksätt med ljusa
Kristina.
Smeten och vaniljsocker. Ja.
Tigerkaka.
Rätt svar är tigerkaka.
Ja, det är snyggt.
Wow, Kristina. Var det med kakaon du tog det på?
Ja, ja. Men först tänkte jag sockerkaka och sen så hände något.
Ja.
Så där var, tyckte jag ändå att det var skönt att jag valde.
Ja, där liksom, var du lite kyligare. Ja. Vilket register du har när du gillar att gissa bakverk.
Jag gillar också bakverk.
Kan vara jättehet på gröten, men också våga vänta ut det. Mm. Vad var det du gick på, Victor?
Nej, men det var ju bara så här, att man skulle liksom ströbröra någon form. Och jag vet att man gör det med massa bakverk. Men det är liksom, jag kanske inte är den baknestor som Kristina, utan då tänker jag, kladdkaka, det gjorde man ju ofta när man var liten.
Ja, jag är inte
nu kommer du ensam igen, Victor. Nu känner jag att nästa är din.
Nu är sista bakverket. Mm. Sista bakverket. Kanske det svåraste, fast jag vet inte, jag är jättedålig på att baka. Skruva upp 25 grader till 200 grader på ugnen. Och så kokar du upp vatten och smör i en kastrull så att smöret smälter helt. Tillsätt mjöl och blanda med en träslev. Låt smeten svalna och vispa ner ägg. Fyll smeten i en spritspåse försedd med tandat spritmunstycke. Stjärntyll. Det kallas. Spritsa ut korvar cirka 2 cm tjocka och 12 cm långa på en plåt med bakplåtspapper. Grädda i mitten av ugnen tills de känns lätta och fluffiga. Låt dem svalna. Vispa sen grädde med vaniljsockret och florsockret och fyll det i en spritspåse. Sen skär av ett lock på varje korv och spritsa grädden på bottendelen. Lägg därefter på locket och sen som topping smälter du choklad och breder eller penslar den på bakverken. Och låter det,
det är inte vinerbröd, men det är lätt.
Du gissar på vinerbröd? Ja. Ja, jag tar det sista här. Du låter det stelna gärna i kylskåp, var det sista bara då som du får, Victor. Så du har liksom då någon slags mackliknande konstruktion. Ja. Med smält choklad på toppen och vanilj och florsocker spritsat i mitten.
Ja,
vad heter en sån? Ja, den är lite svår, men ni känner igen den när ni hör det.
Det är säkert. Ge mig bara 5 sekunder.
På väg igen en ledtråd, men jag ska inte göra det för vi är så tydligt in i skiten. Karl är så jävla sugen på att gissa. Han sitter och liksom vinkar där nere och vill gissa.
Jag kan ge Karl min gissning.
Ja, ropa då Karl, vad tror du? Rätt svar är en eklär. Parisare eller något annat. Inte det någon typ av typ korv med mos. Eller sån där hamburgare med falukorv typ. Tror jag. Det var fel, Carl. Ingen får poäng där. Men 2 poäng till Kristina för tidigare. Vi går vidare till nästa rond. Rymden. Det har varit mycket om rymden i veckan, hörni. Igen får man kanske säga.
Just det.
Ständigt aktuell rymden. Det har varit uppgiften om det ska vapen i rymden som vi har pratat om. En satellit som är på väg att krascha mot jorden som Carl pratade om igår. Och så har det även en privatägd månlandare skjutit upp från USA igår också. Kan bli den första privattillverkade farkosten att landa på månen, läste jag igår. Intuitive Machines heter gänget bakom den här kartan. Okay. För övrigt. I alla fall, jag har inte krånglat till det den här gången, utan nu så ska vi göra en grej där jag vill att ni på en minut skriver ner så många filmer ni kan som utspelar sig i rymden.
Hur uppfyller jag så?
Precis. Alltså, om man skulle skriva typ Jönssonligan, om det var vanliga filmer, då får man bara skriva Jönssonligan. Man får inte skriva så Jönssonligan Guldfeber, Jönssonligan bla bla bla. Förstår ni vad jag menar?
Jag förstår.
Utan bara liksom originaltiteln. Man får inte skriva så Sagan om ringen 1, 2, 3.
Nej,
liksom. Så utan att ni får tänka för länge innan det börjar, så ska vi sätta igång här då. Ni skriver så många ni kan och sen rättar vi tillsammans. Jag kör lite bakgrundsljud, och för att det inte ska bli för tråkigt för lyssnarna och bara sitta och vänta en minut, så kommer jag också läsa då några strofer ur ett klassiskt svenskt rymdepos som faktiskt har blivit film också. Så där får ni lite hjälp kanske med en av dem då. Tiden, den börjar... Fan, just det, jag har gjort ett intro till detta. Vi lyssnar på det. Rymden ska vi ut. Ja, det där introt kom ju alldeles för sent. Men nu kör vi igång. Tiden, den börjar nu. Och jag kommer alltså läsa då bakgrunden. Det finns skydd mot nästan allt som är. Mot eld och skador genom storm och köld. Ja, räkna upp vad slag som tänkas kan. Men det finns inget skydd mot människan. Ja, några strofer alltså ur ett klassiskt svenskt rymdepos som blev film nyligen och spelades in delvis på Mall of Scandinavia faktiskt. Pratar jag på med lite fakta kring det. Och pennan har liksom slutat glöda lite hos Kristina.
Sen länge.
Viktor kämpar på det. Filmen som utvecklar sig i rymden. Kämpa på den där. Nu börjar det lite sina även för Viktor. Och tiden börjar gå mot sitt slut i den här ronden. Där man alltså skriver filmer som utspelar sig i rymden och där är det slutligen ner pennorna. Släpp tangenterna. All right. Ja, det var kämpigt. Kristina, ska vi börja med vilka du har skrivit ner då?
Ska vi det?
Ja, vi gör
de
det.
De är tre. Mm. Det är så här uppgång och fall känsla för mig nu kan jag säga. Ja. Ja, Star Wars har jag skrivit.
Poäng.
Alien har skrivit.
Poäng.
Och sen blir jag så här lite osäker. Var Space Odyssey en film?
Ja, du får rätt för det. 2001
ja,
Space Odyssey.
Odyssey. Ja, just
mycket
det.
Riktigt.
Där har du mina klassiska bidrag, kan man säga då, inom rymdgenren.
På klassikerna.
Sen kommer jag inte få några mer.
Tre stabila poäng. Viktor, ja. Vilka har du här då?
Jag har Star Wars, jag har Star Trek, Interstellar, Gravity,
oj,
2001 Space Odyssey då, Iron Sky, den här finska filmen om nazister på månen.
Ja, visst, det är riktigt för finsmakarna.
The Martian.
Ja.
Passenger.
Ja, hjälp.
Lyftarens guide till galaxen.
Oj, ja.
Och Sunshine.
Sunshine. Ja. Okay. Jag får det till 10 poäng.
Var det en poäng för varje film?
Ja, men vi säger att man får en halv poäng för varje film. Det var det vi hade skrivit. Så ser det ut. Wow, vad bra jobbat.
Oj, vad bra jobbat.
Vi går vidare till sista ronden där väldigt många poäng står på spel. Ja, nu har ni haft varsin jävla smash-rond hörni, kan man lugnt säga. Vilket för oss då in på sista ronden. Och det är ju där vi tar oss in i nutiden och spelar lite klassisk nutidsorientering. Vad tråkigt att jag verkar ha missat att lägga in det introt till den. Men,
kan du sjunga det istället?
Det är inte lika kul. Jag gör det så här istället.
We reported the news.
Vadå skulle locka vadå in i vadå?
Japansk vadå tolkar vadå?
Rosengren hoppas att vadå är vadå?
Där har ni det, introt till den här tävlingen som är en nutidsorientering. Och det går till på det viset att jag läser 10 frågor, ni får varannan. Och svarar vad ni tror är rätt svar, helt enkelt. Vi gör väl så att Viktor får börja. Viktor, semmeldagen, den var i tisdags och två bagerier fick 4 fyrar i GP:s testpanel. Ingen fick 5. Det ena som fick 4 var Steinbrenner Nyberg. Vilket var det andra?
Cederlöf.
Dals bageri. Cederlöfs tappade ju faktiskt.
Aj.
Kristina, en svensk myndighet gick upp i stabsläge i veckan på grund av akut platsbrist. Vilken?
Nej. Vet inte jag.
Kriminalvården.
Ja.
Ja, Viktor. Lisebergs ledning var förkrossad efter branden på Oceana. Vad heter Lisebergs danska vd?
Andreas Andersen.
Rätt. Kristina, Jennifer Lopez ska släppa en skiva inspirerad av sin återfunna kärlek till Ben Affleck. Vad är parets kändispar smeknamn?
Det har de ett.
Ja.
Nej.
Bennifer. Viktor, miljardären Roger Akelius kliver in i friskolevärlden med en investering på 1,7 miljarder kronor i Sveriges största utbildningsföretag. Vad heter det?
Akademia.
Akademedia. Jag kan inte ge dig rätt för det tyvärr.
Jag accepterar det.
Kristina, Ryssland har förbjudit import av en särskild vara från Ecuador. Vad är det för vara?
Kokain.
Banan. Som en protest mot att de har gjort en vapendeal med USA, sägs det. Viktor, Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren kommer att sjukskrivas och ta en paus i riksdagsarbetet. Varför sjukskrivs hon?
Hon ska opereras.
Ja, det är riktigt. Kristina, en ny lag kan stoppa jobbmejl på fritiden och ska skydda anställdas rätt att koppla ner. I vilket land är en sån lag på gång?
Det kan vara Sydkorea.
Australien. Chris, Victor, Finlands bidrag i Eurovision måste byta artistnamn och kläder på grund av att det skulle uppfattas som produktplacering. Vilket företag slash produkt är det man syftar på?
Microsoft.
Ja, eller Windows hade du också fått rätt
jag
på.
Jag snackade om det här i bokvagnen i tisdags.
Nej, okej, fan, det missade jag. Kristina, det regnade bajs över Stockholm i veckan. Vilken stadsdel var det som drabbades?
Söder.
Vasastan var det. Och där är vi i mål. Vi spelar en liten jingle, sen är Carl tillbaka med ett resultat. Ja, han veckan med branden, sa du Kristina. Man glömmer av att det har hänt andra grejer.
Har det hänt andra saker den här veckan med branden? Det
var några tuffa där också med bananerna som du åkte på. Så är det ibland, slumpen avgör. Carl, har du skickat något resultat till mig eller? I livechatten. Vi har en livechatt där Carl skickar lite information. Och där ska jag nu gå in och kan konstatera då att det stod faktiskt 5-5 då tidigare. Men efter sista ronden så har vi en segrare 8 poäng mot 5. Det är Viktor Blomdahl som alltså tar revansch från senast. Stort, stora insatser av er båda. Bra jobbat. Hur tar du den resten av fredagen, Kristina?
Jag börjar fundera på kanske liksom en karriär inom, vad heter det, finns inte det här husmorssällskapet eller någonting?
Bak, ska du vara typ domare i typ hela Sverige bakare och sånt där? Det känns som att du har löst det där. Otroligt bra.
Du är där, det är
du bara, det där är ingen eklär. Det är en parisare.
På meriten,
ska det vara någon farlig
kom? 2 av 3 rätt i nyhetsshowens quiz då. Alldeles säker du. Men du har kunnat delta som bagare kanske. Ja. Kristina, du ska ha stort tack. Hej. Snart kommer Frida och tipsa lite om helgen. Men ja, vi hinner med en bakvagnsnyhet emellan, va?
Ja, vi snackar om den här Snakes on the Plane, va? Eller on Snakes on a Plane.
Just det, jag har faktiskt filmen. Aldrig sett den, men det kanske man inte behöver, bara man har hört.
Alltså titeln säger ganska allt. Ja. Det är ett flygplan, passagerarflygplan, det kommer en massa ormar. Saker och ting go south, kan man säga.
Jag har hört att Samuel L. Jackson tackade ja till den bara av att läsa filmtiteln.
Ja, men det är ju bara en filmtitel. Det känns som att allt annat är bara improv. Typ. men vi har fått en fortsättning i verkligheten i alla fall. För att var det häromdagen, ja, precis, som ett flygplan som var på väg till Amsterdam. Nej, till Detroit från Amsterdam. Mm. De fick vända efter att en passagerare uppgetts har tagit med sig rutten fisk. Man bor på planet. Ja, ofräscht är ordet, men det kanske inte är det som folk först börjar reagera på. Det lukten eller så verkar det som, utan det var när maskar började regna ner från hatthyllan ner på passagerare som satt under, som man upptäckte fisken i en mans handbagage inrullad i tidningspapper.
Fy fan, det var den sjukaste jag hört.
Otroligt, men jag kan fortfarande inte riktigt förstå att det är först då man reagerar. Det är ingen doft. Jag tänker att hur tätt är tidningspappret som liksom hindrar att rutten fisk inte doftar i hela kabinen.
Otroligt lindat. Redan där borde någon varit så, I'm getting motherfucking tired of this motherfucking rotten fish.
Så när mannen som väskan tillhörde då erkände att fisken faktiskt var hans, så tog kabinpersonalen iväg den. Men det räckte inte riktigt, utan piloten ropade ut i högtalaren att planet skulle åka tillbaka till Amsterdam. I ett uttalande säger då flygbolaget Delta till Fox 2, tv-kanalen, att deras resa avbröts på grund av en felaktigt packad handbagageväska.
Ja, det kan man säga.
Alltså en understatement. Planet återvände till gaten och passagerarna placerades på nästa tillgängliga flyg. Planet togs ur tjänst för rengöring. Det tror jag det.
Alltså, jag kommer ihåg när det var en nyhet om att det bara söks ut en dörr, du vet.
Ja,
en gammal nörddörr.
Ja, det var ju ganska, blev ju en ganska stor grej.
Ja, det hade man ju nästan hoppas hände. Ja. När det börjar regna ner likmask från ruttenfisk.
Ja, verkligen.
Då hade man bara velat sugas ut i luften, typ.
Ja,
Fy fan vad äckligt.
Det är otroligt vidrigt. Och The Independent skrev att passagerarna då har också erbjudits kompensation av flygbolaget i form av 8000 flygmil. Jag vet inte om jag var den som fick liksom massa likmask i håret. Jag har varit så sugen på att flyga mer. Men det återstår att se om det blir en film av det här och om det är Samuel L. Jackson då som ska vara med i den. Men i alla fall, det är förenat med risk att åka till Detroit från Amsterdam, helt klart.
Jag hoppas du inte har gjort några planer för helgen, Victor.
Nej, inte. Nej, jag ska jobba.
Ja, du ska jobba. Ja. Ja. Ja, då riktar vi oss främst till lyssnarna här om en liten stund då när Frida kommer. Och någonting hinner du väl göra för guds skull?
Ja, och någonting är säkert nära GP-huset som man kan sticka iväg på.
Ja.
Förhoppningsvis.
Det är Frida Rosengren som är med oss om en liten, liten stund och ger oss ett helgsvep. Det är ju fredag, det har vi redan konstaterat, men riktig fredag, det kan jag nästan inte, den känslan kan jag nästan inte ens känna innan jag får höra det här.
Jag tycker att när man festar man, och då festar man rejäl.
Have you ever been served an amuse-bouche before?
Då vet jag att då är det dags för helgsvep med GPS krogredaktör Frida Rosengren. Hallå Frida.
Hallå.
Hur är läget? Kan jag inte bara få fråga dig först innan vi går in på business liksom?
Det är jättebra, särskilt efter den gingen. Jag har sagt innan, men jag vill ha en sån veckaklocka.
Det är... kanske kan ordna det på något sätt.
Är fredagstjänsten på topp då?
Ja, men nu, alltså, det känns alltid som att jag vaknar först när jag kommer in här. Så nu är den
klockan
absolut...
är faktiskt bara 8:02.
Den är det.
Men det är nu det börjar bubbla.
Jag är ganska morgontrött, men nu är jag vaken.
Vi ska snacka country.
Ja, det ska vi. Gud vad glad jag blev, hörde jag själv. Det är nämligen så att country, jag vet inte vad ni känner, men det är ju coolt.
Ja, det har ju blivit
det.
Ja, jag skulle säga att det har en liten boom. Sen finns det säkert väldigt många jättekunniga personer som bara, med 2010 eller då och då. Men det är faktiskt, alltså man kan till och med se på siffror från Spotify att lyssningen på country har liksom ökat med över 50% de senaste 5 åren och tog extra fart 2023.
Vi har ju typ Sveriges största countryambassadör som kollega här, Ina Lundström.
Jag vet, jag är typ lite glad att hon inte är här. Nej. Och hör mig liksom.
Då hade hon typ nördat ner
just
dig.
Nej, men det är ju dels det att fler lyssnar, men sen också, jag tycker ändå man kan ha sett, alltså nu släpper Beyoncé snart ett countryalbum. Hon släppte ju 2 låtar under Super Bowl som är liksom väldigt country.
Just det.
Det hade inte jag fattat, jag har bara sett henne i cowboyhatt då.
Ja.
Så då trillar poletten ner.
Ja, precis. Hon har väl smugit igång den här countrystilen. Och det finns massa andra artister som inte nödvändigtvis brukar country som gör det. Och sen i Stockholm har det ju varit den här, jag vet inte om ni har sett den här väldigt kändistäta countryklubben på Münchenbryggeriet.
Jo då.
Om man följer någon som är lite känd på Instagram så har man ju sett någon gång att så här, nu är de där igen.
De har bokat jävligt kända artister. Typ,
ja, men det är ju Klara från First Aid Kit, alltså ena halvan av First Aid Kit som har varit liksom kapellmästare och bokat på massa artistkollegor. Mm. Allt från Markus Krunegård till Mauro Scocco tror jag. Alltså,
som typ kört lite country.
Ja, det tror jag. Jag har inte varit där. Men det har varit liksom ändå en succé får man säga. Och nu är det dags för Göteborg att ha en ny liksom countryklubb, lite mer åt det hållet skulle jag säga, minus kanske alla jättekända personer. På Skeppet i Sjömanskyrkan på lördag som heter Head Over Boots. Fint.
Det funkar, absolut.
Jag vill bara lägga in brasklappen redan nu att jag ska nu sälja in en grej som är slutsåld.
Vi måste göra det ibland.
Men det finns en väntelista och jag tror det finns more to come. Alltså, om det här går jättebra så tror jag att dels att det här inte nödvändigtvis blir en engångsgrej. Men det de har där är liksom 2 liveband, en country DJ förstås, en tatuerare på plats.
Såklart.
Och de uppmuntrar lite sådär, ta på dig dina bästa boots och be dig hit.
Ja, jag tänker på vår kollega Johan Bolin. Det här är en smal referens för lyssnarna. Men han har en otrolig cowboystil, ofta när han går runt här. Men hatten har han bara vid special occasions, har jag förstått. Den stora, den riktigt stora.
Ett tag hade han, det är väl lite som fredagstecken, men det har försvunnit tror jag. Nu är det verkligen special occasion.
Ja. Vi får se om han dyker upp. Han hade också, han är sån jävla country. Nu har jag tänkt att han typ inte dyker upp av någon konstig anledning som man inte förstår typ.
Det där är inte riktigt. Nej men det, jag menar vi har ju haft countryklubbar vi har ju Woody West. De har hållit på i över 20 år, men jag skulle, det här känns väl kanske som en lite så här bredare och mer, alltså som att det har nått ut på ett annat sätt. Mm. Det är ändå känt som att så här, ja, det här är en klubb för dem som liksom har lyssnat på country länge och vet vad det är. Och jag menar inte att det skulle nu vara att det är inte är country som spelas, men att det liksom har nått
lite folkligare
ut
och, typ.
Ja, men lite, så har blivit lite typ nästan glammigare också. Mm. Och det har ju föregått så av att det har varit liksom trendigt att ha den stilen. Ja, även om man inte har lyssnat på country.
Jag tycker man på svenska galar man ser mycket folk som har den här cowboy-slipsen till exempel. Alltså det här två snören och en sån liksom. Ja. Att man typ det modet har gått igen på typ så Petri Guld och sådana folk.
Vad är det helt? Är det bowtie eller vad heter det? Nej, bowtie är ju flugor. Typ. Men vad är det?
Det känns som det heter något åt det hållet.
Ja. Ja, jag vet inte fan.
Känns det
Bolo.
Ja, så är det. Mm.
Efter lite googling. Ja, nej, men okej, så countryklubb blir det på skeppet alltså i helgen.
Ja, och kanske mer. Och jag vill bara flagga för att Jan Andersson på kulturredaktionen har skrivit ett riktigt, alltså han håller på med ett väldigt stort rep om just countryboomen. Och andra liksom projekt i countrystil som är igång eller håller på länge i stan som kommer... Ja, vågar jag säga nästa vecka kanske. Så där, det kommer mer och då kan man få lite tips på saker som inte är slutsålda.
Ja, men
jag.
Det ser vi fram emot. Också.
Det låter ju toppen.
Ja, annars då så är det nya klubb- och konsertställen som öppnar också.
Ja, det är stans nya liksom, stora konsertscen som öppnar på Ringön. Mm. Som heter Monument. Som har liksom hållit på i år och bygga det här från grunden. Så det var väl ett tomt lager som det mest ser ut på Ringen.
Ja.
Och nu så är liksom alla tillstånd på plats och de ska öppna. Och då är det liksom 1200 kvadratmeter, två scener, tre barer, kök, plats för 600 pers. Kommer nog vara någon utomhus liksom, plats där också sen när det inte ösregnar eller snöar. Och det här är liksom, ja men det är fyra rätt ruttade killar som ligger bakom det. Alltså en som har jobbat med allt från liksom Captain Röd till Stay Out West.
Jaha,
och,
ja.
Två bokare och så är det en barchef som har varit på Stranger och Barabicus. Så att de kommer liksom till skillnad från, om vi tänker Ringön så är det ju bryggerierna.
Mm.
De kommer satsa på cocktails här, vilket ändå är lite...
Ja, det är väl nästa steg, ja verkligen. Det känns som nästa steg i Ringöns utveckling.
Ja,
ja.
Ja.
Men också konserter och sånt då eller?
Ja men precis, alltså både klubbar och konserter och en stor och en mindre scen. Och nu är det då på lördag är det premiär eller invigningsfest. Det är bara det att den är också
nej, den är slutsåld den med.
Kanske för att den var gratis. Så att det var liksom bara att trycka så här. Ja tack, men de kommer ha gratis grejer hela februari ut, det är ändå några veckor kvar.
Just det.
Så att om man då inte går nu på lördag för att, ja jag vet inte, det kan ju också vara så att folk droppar av så att man får plats ändå.
Ja,
men,
så är det väl alltid.
Tanken är liksom att det ska vara konserter. De har ju jobbat med allt från liksom hiphop, black metal till country och sådär. Så det kan nog liksom vara lite allt möjligt.
Mega spretigt utbud typ.
Ja, men det är väl, man bokar väl in sig bara. Vi skulle vilja ha en countryklubb. Då kanske de kan vara där nästa gång så man får plats med lite fler personer. Men nästa lördag kan jag ju tipsa om då istället. För det kan man ju planera.
Mm.
Är det nämligen, jag tyckte det stack ut lite, firandet av Sverigefinnarnas dag. Som, då kommer det här, har ni hört så här finska covers? Som är att man tar liksom en Beyoncé-låt och sen så gör man den sån här liksom humpa, finsk humpa-takt heter
alltså,
det. Precis. Det är en bra quizgrej att man liksom spelar upp så här den här finska versionen och sen så ska
skriver
man...
upp.
Nej, men alltså, varför jag
otrolig.
Varför jag har hört det är för att jag har lyssnat på Melodikrysset med mina föräldrar typ att det kan förekomma där liksom. Så att
jag brukar köra det runt jul och sånt att jag bara, då drar vi på finska coverslistan. Det kräver inte så mycket ansvar. I alla fall det finns ett liksom kultband som gör just det som heter Eläkeläiset, som har då blivit kända för just sån här typ av covers. Det är ofta de som är med på de här coverslistorna som finns färdiga på Spotify att avnjuta. Så det är ju en fet grej. Och dessutom så kommer liksom retroklubben Finskt Disco äga rum samtidigt med typ allsångskaraoke och sådär. Mm. Och allt sänds live i Sveriges Radio Finska och SVT Play.
Här är lekeläset med Smells Like Teen Spirit, en liten bit bara. Ja. Nej, det var det inte alls det. Fan också. Jag har ljudproblem.
Victor, kan du improvisera?
Ja, just det. Kan du bara... Nej, vet du vad? Jag kan inte ens det. Det är, min finska är oerhört begränsad.
Ja, nej, svär, det blir inget med det.
Ja, men det kan man... Bra tips inför helgen annars. Gör ett finsk cover-quiz på festen. Men i alla fall, dit kan man gå. Det är gratis biljetter. Det är bara att gå in och boka. Man behöver förboka en biljett bara.
Smells like Teen Spirit. Jag hörde inte riktigt. Originalet har jag inte. Men jag hör ju att det är en jävla umpa-takter åtminstone.
Men man behöver höra några takter tror jag innan poletten trillar ner.
Ja.
Ändå fet grej. Så att, ja, gott och blandat där borta, uppenbarligen.
Till sist ett restaurangtips.
Ja, en kort. Det, jag har pratat om Lorensbergs fisk och bar tidigare. Men det var i höstas och då hade de bara öppnat sin fiskbutik. Men i helgen så öppnade de sin tillhörande restaurang. Och det är ändå inte så ofta för att bo i Göteborg som det öppnar en fiskrestaurang av rang. Så nu har de öppet tisdag till lördag. Det ser jättetrevligt ut. Det ligger på Berzeligatan.
Mm. Vi får väl ändå tipsa alla då om man vill liksom ha fler helgtips. Två dagar till exempel.
Ja.
Läs den.
Precis. Helgmagasinet kommer i morgon.
Har ni någonting som är inte fullbokat i den tidningen?
Man kan också följa GP Mat och Dryck på Instagram, så läggs det ut tips om restauranger som är öppnar och allt möjligt.
Gör det, det är ett kanonkonto. Du, Frida, ska ha tusen tack i vanlig ordning. Ut och liksom sprid den här helgkänslan ut till kollegorna borta på Kulturen.
Fram med mer finska covers tycker jag. Vi ska bara dåna från Kulturen.
Avbryta för att hosta en sista gång. Ber om ursäkt till alla som får ont i öronen med mina hostar. Det blir nog bättre snart. Du, jag tänkte ta en annan snackis, Victor, som har varit senaste dygnet här. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Henne känner ni väl alla till.
Ja, lite vagt.
Ja, eller hur? Vad gör hon nu för tiden? Jo, men hon håller på att bli intervjuad av olika medier, så som politiker blir. Den här gången är det Dagens Nyheter som har varit framme för att tala med henne om EU-valet. Och vinkeln var lite så, snart är det EU-val. Hur kommer det liksom påverkas av illvilliga aktörer som Ryssland? Påverkansoperationer, kommer det ske sådär? Och de hade en diskussion om det med DN, och då var det liksom i en passage där som Magdalena Andersson gav sig ut på en liten kritik.
Strövtåg.
Ja, strövtåg mot en enskild, väldigt profilerad högerdebattör som heter Henrik Jönsson. Känner du till honom?
Ja, men det känner jag till.
Han har ju en herrans massa följare på sociala medier. 133 000 prenumeranter på YouTube, tror jag det
är. Det är han som alltid är så ganska, väldigt propert klädd, va?
Ja, precis. Han har typ lite så three-piece suit.
Precis.
Och
lämnar aldrig sin bostad utan en väst.
Nej, det känns så. Han är väldigt välklädd liksom. Och väldigt välkammad också. Och han har varit med i SVT nu sen Alice Tudorescu hoppade av där, Tudorescu-zonen. Så tog han något av avsnitten där och debatterade med Daniel Suonen i det programmet.
Jag snackade om public service, jag såg faktiskt det programmet.
Ja, ja.
Nej, men var han, eller inte var det.
Han är en känd debattör i alla fall. Och det som Magdalena Andersson liksom sa då i den här kritiken, det var att hon ifrågasatte då Henrik Jönsson och var han tjänar sina pengar. Att hon lite granna då antydde att han skulle få pengar från hon sa inte det rakt ut liksom, men att hon antydde att eller hon liksom reste frågor om vart de, hans finansiering kom ifrån. Och det var, ju
och liksom det var typ, rubel han kammade in, eller?
Ja, men precis. Det var ju liksom i det andetag, eller i det sammanhanget att de pratade om ryska påverkanskampanjer och så. Och det väckte ju väldigt starka reaktioner. Alltså typ Jens Liljestrand på Expressen till exempel skriver, dels så skriver han att Henrik Jönsson har blivit så välbärgad eftersom att han har varit en framgångsrik entreprenör och att han bor på landet typ och gör videoklipp för 130 000 drygt prenumeranter i en hemmastudio. Att liksom så här, det kanske inte kostar så mycket pengar samtidigt som man tjänar en del pengar. Och då säger han att det är oseriöst, obehagligt och häpnadsväckande inkompetent.
Oj,
det här uttalandet.
Det är hårda ordalag.
Ja, från Magdalena Andersson. Sydsvenskans Olle Lönnius skriver på X att Anderssons kommentar kommer utan minsta bevis. Han kallar det riktigt dåligt. Och det är massa andra som har reagerat också, så här, Amanda Sokolnicki som tycker att det är jättemärkligt att typ hon beter sig så här, att det är många snedträffar från S på kort tid nu. Att det var liksom inte det här de behövde då. Sen så i en intervju med Aftonbladet, det har kommit, det är så här flera steg,
ja,
det här
flera
nu, så här.
Liksom.
Det, grunden är att hon sa det här om Henrik Jönsson då liksom, och antydde att han fick pengar från något mystiskt ställe då. Men då har Aftonbladet intervjuat Magdalena Anderssons pressekreterare Miriam Kontio som inte vill uttala sig om intervjun först då. Hon säger så här: nej, det är ointressant, det här skulle handla om EU. Och sen fick hon frågan från reporten om Henrik Jönsson. Så frågar Aftonbladet, men intervjun handlar ju ganska mycket om vem som finansierar Henrik Jönsson. De tyckte väl det var kul, svarar hon då. Tycker inte ni det? Ingen aning, nej, jag har ingenting mer att tillägga. Men då har den här reporten på DN, Lina Lund, som gjorde intervjun, lagt upp på X att det var Magdalena Andersson själv som förde Henrik Jönsson på tal och på eget bevåg frågade sig vad han får sin finansiering ifrån. Så enligt henne då, så var det inte alls så att så här, hon fick massa frågor om det och därför drog in honom i mixen. Det
känns superkonstigt.
Väldigt konstigt alltihop. Och ja, det senaste som kom nu under morgonen var det som Carl skickade till mig att ja, men det handlade väl mer om den här kritiken igen då. Jag vet inte, vad tänker du, Viktor, om det hela?
Nej, men vad tänker jag egentligen kring det? Alltså det som jag är nyfiken på vad Henrik Jönsson har att säga om det här, men det känns ju verkligen taget ur luft. Den, eller man har väl inte hört någonting annat om. Nej, det finns ju många ganska högprofilerade högerdebattörer som också i sina håll, i sina ämnen är ganska långt höger ut, men som det ändå inte känns som att här är det ryssar som står bakom spakarna liksom.
Nej,
men jag tycker det är svårt faktiskt, ja, överhuvudtaget, men det känns ju som en svag is.
Ja, men precis, det är väldigt ovanligt att man går på en enskild debattör med sånt som man inte har bevisat riktigt. Det som var nu under morgonen som jag fick fram här nu var att hon var med i P1 Morgon, Magdalena Andersson, och försvarade det här utspelet då mot Henrik Jönsson. Och det, enligt Svenska Dagbladet så är det ett citat här då: jag säger bara att jag tycker det är viktigt när man vidarebefordrar information att man också har koll på vad som är grunden till det, säger hon i radion. Ja, det var ju fortfarande inga så bevis.
Nej,
riktigt.
Men lite mer som att de försöker uppmana till allmän källkritik typ.
Ja, men precis. Och hon menar väl att det finns olika aktörer som, jag vet inte, har olika intressen och typ svart. Men han är ju debattör.
Så är det ju.
Eller som är till höger. Så det är klart att han vill typ snacka skit inom citationstecken om sossarna då, eller vad på dem typ.
Frågan är om det här är rätt väg för sossarna då att vända på den kritiken.
Ja, det undrar man ju. Ja. Hon lägger till att det sprids väldigt mycket information på sociala medier och att frågan om hur olika aktörer finansieras är viktig. Ja, visst. Mm. Det kan man väl hålla med om. Men
ja, absolut.
Det verkar ju inte som att hon har lagt fram några bevis då för att det skulle ligga några oegentligheter bakom Henrik Jönssons liksom framgångar.
Nej.
Och jag har faktiskt inte sett att Henrik Jönsson själv har uttalat sig om detta, måste jag säga. Om jag går in på hans X här nu på morgonen där han är frekvent uppdaterad, så ser jag att han inte har lagt ut någonting på de senaste ja, 13 timmar. Han har bara liksom repostat Jens Liljestrands kritik.
Just det.
Som jag nämnde tidigare då.
Men alltså lite så som om man ska tänka taktik typ, så kanske han tjänar lite på att, alltså det är ju så mycket kritik ändå mot det här uttalandet, så att han kan nog bara sitta tillbaka och liksom...
Ja, men lite så. Han har retweetat en del andra. Jag ser faktiskt här längre ner att han har sagt någonting om att Magdalena Andersson ägnar alltså en stor del av den intervju åt att misstänkliggöra min finansiering inom citationstecken och presssekreteraren, nämner Henrik Jönsson då, liksom anklagar mig för hatpropaganda. För det är tydligen liksom att den här presssekreteraren typ hoppar in lite grann i intervjun och precis, det står i artikeln liksom att hon inflikar den här Miriam Kontio att han sprider hatpropaganda mot oss och Magda i den artikeln. Och nu skickar Carl till mig också att Henrik Jönsson har sagt till Dagens Nyheter att det kommer från helt frivilliga donationer, hans finansiering. Huvudsakligen från Swish. För att använda socialdemokratisk retorik är jag solidariskt finansierad av folket, säger han.
Ja, då fick han in den där lite också.
Ja, det är en liten känga då. Ja, så det kanske inte blev helt lyckat för Magdalena Andersson, får man väl säga. Eller...
Svag vecka för S kanske ändå, om man ska summera veckan. Liksom, fått sin livs första politiska vilde och så nu det här.
Ja.
Jag kanske, ja. Nej, det var inget. Kör på.
Vi byter ämne
till ett mysterium som då har löst sig. Jag tror kanske att vi har snackat om det för ett tag sedan här i nyhetsshowen. Det har ju rapporterats om det i alla fall. Ja. Och det är att Paul McCartney har ju saknat sin stulna basgitarr.
Ja, men det har vi snackat om för länge sedan.
Ja, precis. Nu är den i alla fall efter 51 år tillbaka i rätta händer så att säga. Där rapporterar flera brittiska medier om och även Aftonbladet har plockat upp det här. Det var i söndags som man äntligen fick tillbaka sin basgitarr. Och jag läser bara ingressen här från Aftonbladet då. Och så är det ett citat då från en Scott Jones som har varit med och kanske lite varit i fronten för den här sökinsatsen efter basgitarren. Och han säger att ha hittat den ganska snabbt är fantastiskt och vi har hört hur glad Paul McCartney är att få tillbaka den. Och nu vet inte jag, men 51 år för att hitta en bas. Vet inte om det är jättesnabbt. Jag vet inte det, men...
Frågan är om sökinsatsen började för 51 år sedan.
Nej, kanske
han
inte.
Liksom har ett annat startdatum. Men jag håller med dig, det är ju inte så rekord i att hitta en grej.
Exakt.
51 år.
Nej, precis. Men för att summera vad det var som hände då, så Paul McCartney köpte den här elbasen då, en Höfner 501 för 30 pund 1961.
Ja.
Och när hade han regelbundet med sig upp på scen i början av 60-talet och sen försvann den ungefär i samma veva som The Beatles splittrades. Och basen då, den har nu hittats på vinden hos en man i Sussex i England tack vare att projektet Lost Bass startade efter att tillverkaren Höfner inledde en global sökinsats nu i höstas. Och den här basen har ju använts en hel del hits som Love Me Do och She Loves You. Och den hämtades från den här mannens vind i slutet av september förra året och har nu kunnat verifieras av experter för att bekräfta att det är den här det här instrumentet som alltså de har letat efter.
Man undrar ju hur de hittar den där på vinden då, eller kanske var den här mannen själv som hörde av sig bara.
Ja, precis. Det är liksom det som är det kluriga här då, att för basen var komplett och hade fortfarande sitt originalfodral, så att den verkar inte ha liksom överanvänts. Och det framkommer kanske inte riktigt hur de hittade den, men de har väl egentligen gått ut med väldigt breda efterlysningar och då är det väl då har den här mannen på något sätt gett sig till känna då att
och så har det tagit ett halvår ungefär då att verifiera.
Ja, precis. Men man undrar hur den här stölden då ägt rum. Var det liksom att han hade sitt case på tunnelbanan och så av någon anledning var Paul McCartney där också och så säger liksom i en film så bara går han iväg med fel där. Och bara nej, vad är det här? Typ. jag lägger den på vinden så ser vi liksom.
Man undrar också hur den här verifieringsprocessen har gått till då, att liksom de har gett massa olika upphittade baser till Paul McCartney. Där han bara, bum, bum, bum,
precis.
Bara, nah, doesn't feel right. Ja,
jag ser lite som så här, du vet, en scen från en 80-talsfilm när man ska prova kläder. Mm. Så här, en kompis som tittar i ett omklädningsrum och så är det så här, I'm walking on sunshine. Och så är det så här, för varje ny bas som kommer ut med så bara skakar han på huvudet. Ja. Tills han kommer ut med en rätta och han är så här, yeah man.
Det spelar så skitbra när någon bara håller telefonen och bara, you know that new sound you're looking for?
Exakt.
Listen
så.
Listen to this. Han bara, bum, bum, bum.
Och det här kan vara faktiskt... den här basen kan vara värd mer än den dyraste gitarren någonsin. Den har inte värderats, men Lost Bass-teamet tror att den skulle kunna vara värd så mycket som 6 miljoner dollar. Alltså motsvarande 65 miljoner kronor.
Ja, men den har inte värderats, eller? Nej, men det är vad vi tror.
Ja, precis.
Vi som äger den tror.
Exakt, exakt. Så att, ja, det är kul för Paul McCartney, kul för, I don't know, Lost Bass-gänget.
Mm. Alla som gillar liksom rock'n'roll memorabilia. Ja. Hard Rock Café och gänget.
Exakt.
Kul för dem.
Ja, verkligen. Så att, det är skönt ändå att vi följer upp den här nyheten som vi då rapporterat om för ett tag sedan. Och att vi nu kan sätta punkt för Paul McCartneys stulna basgitarr.
Nej, fan. Nej, nu tar vi helg, Victor, va?
Nu tar vi helg.
Förlåt, du ska ju jobba då.
Ja, precis. Men jag har ändå en semla som väntar på mig hemma ikväll.
Just det.
I alla fall.
Den tredje som du ska äta mycket, mycket snabbt då. Det är din taktik.
Glad för det lilla.
Ja. Det låter underbart. Idag så har jag pratat om Hugo Salming, 26-åringen, som av många, inte av han själv dock, men kallas för hjälte nu efter att han räddade två kollegor på Oceana. Gav lite uppdatering där också kring det senaste kring branden och sökinsatsen också. Och du har pratat om?
Sara Skyttedal, denna rubrikdrottning som nu alltså skiljs åt från Kristdemokraterna efter 22 år och blir politisk vilde i Europaparlamentet.
Vildingarnas land, Sverige numera. Just det. Politiska vildar. Och jag följde upp lite det här med Ryssland och rymden och antisatellitvapnen också. Vita huset uttalade sig ytterligare igår. Gjorde även Kreml. Så det fick vi höra lite mer om. Sen var det quiz också där du besegrade Kristina Pettersson.
Mycket tack vare rymden även där faktiskt.
Ja, där var du riktigt stark på rymdtemat medan Kristina var ohyggligt stark på baktemat.
Nej, det hade jag inte en suck.
Nej, så var det, men du drog längsta strå till slut ändå. Helgsvepet med Frida, där var det en ny countryklubb i Majerna och ny konsertlokal i Frihamnen och en ny fiskrestaurang också. Lyssna tillbaka på det om ni vill ha något att göra. Vi säger väl så.
Ja.
God helg.
Tack och bock.
Behåll er Freitag feeling.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.